Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Betyren till den tjuvaktiga skatan. Då förstår ni att det är dags igen för veckans upplaga av Seniorradion. 2 timmar inriktning på reportage, intressanta samtal, kanske någon avslöjande händelse och väldigt mycket bra musik ska vi få plats med i alla fall. Vi fick inte någon utmärkelse i den här galan Guldörat i år heller, den årliga galan när man utser bästa radioprogrammen. Det beror troligen på att vår frekvens inte sträcker sig längre än en bit ner i Uppland. Hade den gått ner till Stockholm, då hade vi ju säkert varit med där också. Men vi är inte alls bittra, vi jobbar på. Idag är det jag, Sven Johansson, och tekniker Thomas Bokvist som jobbar hårt 2 timmar framåt. Eller hur, Thomas? Han ger tummen upp för det. Vi ska bland annat belysa ett angeläget ämne. Det ligger mig nära. Det handlar om den ofrivilliga ensamheten bland framförallt oss äldre. Vi har några gäster som jag ska prata kring den problematiken med. Vi tittar också in i någonting som borde vara en folksport. Även på snudd att bli det. Det handlar om BOL. BOL-verksamheten då, de hade en liten avmattning under pandemin. Men nu tar föreningarna i BOL-hallen på gamla folkparksområdet nya tag för att locka dit nya deltagare. Vi var med en kväll när de hade nybörjarkurs. Sven-Erik Lundberg har träffat en grupp forskare från högskolan. De ska lyssna på det här om ljudet som inte finns, infraljudet, som vi alltså inte hör, men som ändå då kan ha påverkan på oss på olika sätt. Och Sven-Erik bjuder också på en dos blues, alldeles som vanligt. Idag är det Little Brother Montgomery som har huvudrollen. Jag känner inte honom, men lär väl känna honom idag då. Och slutligen veckans nyhetspanel. 2 veteraner och en rookie tar plats i studion. Jag återkommer till vilka det är. Vid 10:30 ungefär tar de plats i studion. Men först, som sagt, riktigt bra musik. Vad sägs om Nat King Cole med Sweet Lorraine?
I've just found joy. I'm as happy as a baby boy with another brand new choo-choo toy. When I met my sweet Lorraine, 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 she's got a pair of eyes that are brighter than the summer skies. When you see them, you realize why I love my sweet Lorraine. Now when it's raining, I don't miss the sun, because it's in my baby's smile. Oh, and to think that I'm the lucky one that will lead her down the aisle. Each night I pray that no one will steal her heart away. I can't wait until that lucky day when I marry sweet Lorraine. Thank you. raining, I don't miss the sun. Because it's in my baby's smile. And to think that I'm the lucky one that will lead her down the aisle. Each night I pray that no one will steal her heart away. I can't wait until that lucky day when I marry sweet Lorraine.
Nat King Cole. Det var länge sedan jag hörde hans låtar. Men det var inte så länge sedan jag pratade med Ingrid Karlsson. Hon sitter i hemmet i Sticklund och har full koll på namnsdagarna. Eller hur, Ingrid?
Ja, det får vi väl hoppas att jag har.
Du brukar ha det, ja.
Ja, att jag är hemma, det betyder för att jag ska ju gå och få en covid-spruta idag.
Grattis.
Jag hinner inte ner till er då, eller?
Nej.
Nej. Men jag kan tala om att 29 oktober, då är det viola.
Okay.
Och i början av 90-talet hade det gått så lång tid sedan förra modetoppen att föräldrarna åter började döpa till viola. Men det är för tidigt att säga om det blir en ny modevåg. Det har använts som dopnamn i Sverige sedan mitten av 1800-talet. 1901 togs viola in i almanackan. Blomnamn som blomnamn, menade almanacksgubbarna, och lät viola ersätta Narcissus som var biskop i Jerusalem på 200-talet. Viola är troligen en förkortning av violetta och används sedan 1600-talet i Sverige. Viola är latin och betyder viol, och viola är ensam namnsas barn idag. Den 30 oktober då är det Elsa och Isabella. Och så läste jag att det var lutfiskens dag, lite tidigt tycker jag. 31 oktober, Edith och Edgar. Och det är då barnen ska klä ut sig för bus eller godis på Halloween. Det är lite svårt de här dagarna som kommer. Och fredag 1 november, Allhelgonadagen. Ingen har namnsdag. 2 november, Tobias och Tim. Och Alla helgons dag, alltså minnesdagen då vi går till kyrkogården och tänder ljus. 3 november, Hubert och Hugo. Och 4 november, Sverker. Men idag är det viola vi ska gratulera.
Men du, jag måste ta repetition på det här. När är det ungarna kommer och ringer på dörren här?
31 oktober är det Halloween-dagen.
Det är då man måste ladda upp, annars så blir det jäkla liv ju.
Det är bus- eller godisdagen där.
Okay.
Det är lite, det är hopblandat det där tycker jag, men... Men sen är det allhelgona helgen, fredag, lördag.
Då är det som det ska vara,
ja.
Tycker vi,
ja.
Lite äldre.
Ja.
Ja. Ja, men vad trevligt, Ingrid.
Ja.
Då lycka till med sprutan.
Tack, tack.
Är det dubbelspruta du får? Ja, det är det.
Nej, jag brukar bara ta covid, ja.
Jaha, är det så?
Så är jag.
Jaha, okej.
Okay. Ja, vi säger så.
Ha det.
Hej.
Hej. Här ska vi strax lyssna på lite... reklam, tror jag.
Reklam.
Passa på att besöka Gävle teater i höst innan renoveringen sätter igång. Henrik Fixeus, Maria Lundqvist, Kajsa Ernst, Sara Sommerfelt och Anders Ekborg är några av de artister du kan se på vår scen i ett program som innehåller drama, humor, dans, musik, magi och familjeföreställningar. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu varje dag dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat.
eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Och det gör ni alldeles rätt i, tycker jag. Det är väl en väldigt trevlig tisdags förmiddags sysselsättning att slå på 102,7 och lyssna på Seniorradion. Vi ska alltså strax prata om ensamhet, ofrivillig ensamhet. Ett lite dystert ämne, men det kanske finns någonstans man kan bringa ljus i det, även i ett sådant tillstånd. Men under tiden så tar vi, innan vi välkomna ett par gäster som ska prata med mig om detta, så lyssnar vi på lite ytterligare musik, nämligen Hello in There med Bette Midler.
We had an apartment in the city, me and my husband liked living there. It's been years since the kids have grown a life of their own, left us alone. John and Linda live in Omaha. Joe is somewhere on the road. We lost Davy in the Korean War. I still don't know what for. Don't matter anymore. Hello in there, hello. Me and my husband, we don't talk much anymore. He sits and stares through the back door screen. And all the news just repeats itself like some forgotten dream that we've both seen. Someday I'll go and call up Judy. We work together at the factory. Ah, but what would I say when she asks what's new? Say nothing, what's with you? Nothing much to do. You know that old trees just grow stronger and old rivers. Waiting for someone to say hello in there, hello. So if you're walking down
down the street sometime, and you should spot some hollow ancient eyes. Don't you pass them by and stare as if you didn't care. Say hello in there.
Hello in there heter den låten. Och nu har jag fått gäster i studion. Jag säger välkomna hit Inge Nordmark, PRO, och Anders M. Johansson, SPF Seniorerna. En kort prestation bara. Inger, vad är du verksam inom?
Jag är verksam inom PRO 1 i Gävle, som är en förening, en PRO-förening som huvudsakligen har medlemmar från centrala stan, men även i andra delar.
Det är den stora föreningen?
Ja, vi har drygt 1000 medlemmar.
Och kära någon. Ja. Okej. Okay. Anders?
Jag är ordförande i SPF Seniorerna Gavle, som är en av 4 föreningar inom SPF Seniorerna. Så jag råkar också vara distriktsordförande för SPF Seniorerna Gästrikland.
Okej. Okay. Ja. Det är också den stora föreningen. Varför är det?
Nej. Ja, vi har just nu 765 medlemmar, tror jag faktiskt. Så att, vi växer.
Ja.
Av oss själva.
Ja, det låter väl... Annars pratar man ju om föreningsrörelsens utmaningar här i tillvaron. Sådär. Men ni verkar ändå...
Vi känner inte av någonting av det. Vi har nya medlemmar hela tiden. I år har vi fått ungefär 130 nya medlemmar.
Ja.
Det är ju en rejäl tillväxt av 65-plussare och i synnerhet 80-plussare i och för sig då, så under de här 10-årsperioden som vi befinner oss i nu.
Ja, men de försvinner ju ut också å andra sidan.
Jo då. Ja. Men svenska befolkningen åldras.
Ja, så är det.
Vi är fler och fler äldre. Mm.
Äldre, så är det. Hörrni, vi ska prata om ensamhet, ofrivillig ensamhet. Har blivit ett ämne som har fokuserats, kan vi säga, den senaste tiden. För mig är det så i alla fall i olika, dels personligt, men också att... I olika sammanhang stöter man på de här diskussionerna, och är det här, kan man säga, den ofrivilliga ensamheten, är det ett växande problem eller har det funnits under täcket, så att säga? Vad tycker du, Inge?
Alltså, jag tror ju att det alltid har funnits, och jag tror också att vi uppmärksammar det mer och att vi ser att det är farligt för hälsan. Sen är det ju inte bara äldre, utan när man tittar så är det ju kanske de yngsta och de äldsta som har mest problem med ensamhet. Så att det har ju lyfts fram som ett hälsoproblem, och som där civilsamhället, där vi pensionärsorganisationer tillhör, vill vara med och hjälpa till.
Ja, precis som Inger så vill jag uppmärksamma det här att ensam kan man vara i stort sett i livets alla skeden. Bortsett kanske från de allra första åren. Alltså. Så att det är ingenting som vi enbart ska förknippa med seniorer eller oss äldre.
Nej. Men det här ni talar om, hälsoproblemet då, är kanske accentuerat hos de äldre?
Så är det ju definitivt. Alltså. Med stigande ålder så kommer krämporna. Vi blir skörare, vi drabbas oftare av sjukdomar och sådär. Särskilt när vi kommer riktigt högt upp i åldern, 80 år och äldre. Då händer det mycket med oss. Alltså. Så är det.
Och det är ju så att om man tittar på psykisk ohälsa då, så kan man ju se att social isolering främjar ju risken för en depression. I samma sak som en depression ger social isolering. Så det hör ju liksom intimt ihop.
Samverkan.
Ja, det samverkar ju väldigt mycket.
Ja.
Och nu har ju, om vi lyfter ändå frågan, så har ju Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag att göra en strategi. För vad vi, jag tror både SPF och vi, letar efter, vad är bästa sättet att jobba för oss? Hur når vi dem vi vill nå?
Mm.
För det är ju inte jättemånga. Säg att jag tittar på 8% kanske har svår social isolering. Och då kanske vi har, av våra 1000 medlemmar då, kanske det är omkring 100 stycken. Man måste liksom vara realistisk också, tycker jag.
Mm.
Ja, vad vi som organisationer kan göra, och det gör vi också tillsammans med många fler, det är att erbjuda möjligheter, mötesplatser. Men man måste ju själv ta sig dit. Men när man väl kommer dit, då har vi ett stort ansvar, eller våra medlemmar har ett stort ansvar, för att bjuda in den som kommer kanske för första gången ensam, lite sökande. Och det är vi lite dåliga på, kan jag säga.
Jag tror vi kommer in på det här med åtgärderna, så att säga. Jag tänkte på en sak bara. Rent statistiskt så bör det ju vara lika många kvinnor som män som hamnar i den här situationen. Men vi talar ju nästan bara om män, tycker jag.
Det är inte så. Nej. När jag har tittat nu, det är alltså vanligare bland kvinnor än män.
Okej.
Ja, speciellt äldre. Men det är väl så att det är ju fler kvinnor som lever äldre. Men det är alltså vanligare bland kvinnor. Det blir man lite förvånad. För vi pratar också, hur ska vi hjälpa de ensamma männen? Och så får jag se det här att det är vanligare hos kvinnor. Jag vet inte, har männen svårare att erkänna det, eller... För det här är ju stora undersökningar som har gjorts då, på befolkningsnivå. Så att, men det är inte männen som är mest ofrivilligt ensamma.
Nej, okej. Okay. Ja, jag blev lite förvånad.
Ja, jag också blev väldigt förvånad när jag läste det.
Ja. För 2 veckor sedan så hade vi ett program här om det här som heter Gubbstrutsar, en dokumentär på SVT ligger det nu. Där är det bara män då som sitter i den här gruppen. Mm. Jag vet, i något sammanhang så ställde jag den här frågan, varför tar ni inte in kvinnor då? Ja, men nej, det är här problemet är som störst, tycker de då, gubbstrutsarna, att... De hade haft väldigt god hjälp av det här tydligen då. Och du berättar, Anders, att det här är inget nytt påfund. Det har funnits här.
Ja, SPF Gavle har det sedan snart 2 år tillbaka en grupp som träffas regelbundet och dryftar det vi vill dryfta tillsammans. Alltså. Och efter 2 år kan jag dra den slutsatsen att det som förenar oss är mer än det som skiljer oss åt i fråga om upplevelser av varje handlarslag. Vi är inte så originella som vi möjligtvis ibland verkar tro. Ja. Problemen går igen hos de flesta på ett eller annat sätt.
Okay.
Jag tycker att när man tittar på det här andelen kvinnor eller män, det är viktigt att förhålla sig till det, tycker jag. Så säger man då att sån här metaanalys man har gjort från höginkomstländer i Europa, Då visar det att det är högre andel kvinnor än män. Men det kan ju bero på civilstillståndet, boendeform och självskattad upphälsa. Så att det är ju olika saker som påverkar att man känner sig isolerad. Sen tycker jag en sak som kom fram är att norra Europa har mindre ensamhet än medelhavsländerna.
Också en sån där som man inte tror, va? Jo.
Det tror man inte.
Nej. Men det ligger inte där mycket i förändrade levnadsstrukturer och levnadssätt. Alltså vi bor längre från varandra, större avstånd mellan föräldrar och barn och så vidare. Vi umgås inte på samma sätt. Förr i tiden så kunde man slinka in spontant till varandra för en fika. För en fika.
Ja.
Det gör man inte på samma sätt nu, alltså.
Ja. Men missförstod jag dig, du sa att det här problemet då i Sydeuropa, det kanske
det är större.
Det är större.
Det visar ju det är det som är fascinerande, för vi ser ju hur man integrerar äldre i familjen på ett annat vis, men det frågan är vad man upplever, tror jag. Det är det som kan vara skillnaden.
I den här statistiska bilden av det här, kan det vara så då också att det är kvinnorna som har lättare att säga att ja, jag känner mig väldigt ensam och sådär, medan män kniper ihop på något sätt?
Det tror jag vi kan säga, alltså.
Det tror jag också. Ja.
Så att det kan bli en missvisande statistik om man nu ska borra i det.
Men... Sen har ju den ofrivilliga ensamheten, som vi redan är inne på, många ansikten, så att säga. Du kan leva i en parrelation och ändå vara ensam. Ni kanske har levt ihop så länge att ni har nött så mycket på varandra att ni har inte så mycket att säga längre. Alltså, lite drastiskt, men det kan vara så utan att det är så något konstigt med det egentligen. Eller den ena eller den andra kan ha drabbats av någon sjukdom, någon kognitiv sjukdom exempelvis, som gör att den inte kan föra ett samtal på samma sätt. Så att visst, Det har många ansikten som sagt, ensamheten. Ja. Mm.
Hörrni, vi ska gå in och prata om åtgärderna. Vad kan vi göra åt det här? Men jag tror vi tar ett litet musikstycke. Rune Gustafsson. Rune Gustafsson, By the time I get to Phoenix heter den låten där. Här i studion har jag som sagt besök av Inge Nordmark från PRO och Anders M. Johansson från SPF Seniorerna. Vi pratar om ofrivillig ensamhet är dagens tema. Och vi var framme där vid, vad kan man då göra? För det första, hur hittar man människorna i den här situationen?
Ja, och jag skulle vilja säga, vi har pratat jättemycket om det här. Hur kan man göra? Jag kan ju inte rikta mig till dem. Nu, du som är ensam, ofrivilligt ensam, kom på ett möte. Mm. Alltså, det går ju inte, det förstår. Nej. Utan det gäller ju att ha så breda aktiviteter. Men jag ser ju nu när jag tittar på folkhälsa att man behöver ju identifiera effektiva aktiviteter. För det är det vi letar efter, så det hoppas jag i framtiden nu att man kan komma fram till. Vad är bäst att göra? Mm. Men annars så är det ju liksom, tycker jag, att man ska känna sig inbjuden och man ska känna att det finns aktiviteter eller verksamheter eller träffar som känns angeläget att gå på. Att man känner sig trygg när man kommer dit, det är väldigt viktigt.
Mm. Anders, du pratade om datingappar.
Ja, det är faktiskt så att SPF Seniorerna har en datingapp. Vi kallar den för Mötesglädje.
Mm.
För att uppenbarligen är det så att människor lär känna varandra eller hitta varandra väldigt ofta via nätet, som det heter. Alltså. Och det verkar som att vi seniorer inte är något undantag egentligen.
Mm. Nej. Ja, det är sånt här som, ja, det är nytt för mig. Jag har inte hört talas om det överhuvudtaget. Men
jag tror det kommer mer och mer, för idag är det liksom i tidningar fortfarande lite grann analogt också. Ja. Men jag tror det kommer.
Så, ja. Det kan, borde vara naturligt att jag...
Ja, jag kan berätta att när det här med ofrivillig ensamhet började komma upp på banan för några år sedan, så tog jag oss för i Gavle att ringa runt till alla våra 80-plussare. Vi ringde till dem, delade upp dem i någon styrelse och några till. För att lyssna hur de hade det. Och det gav ju liksom inte någonting som vi kunde hugga ta tag i. Och vi kanske inte skulle ha blivit så förvånade heller. För det finns nog en viss skamkänsla omkring det här med att känna sig ensamma. Så att det, man relaterar till, det, till en själv och tror att det är något fel på mig och så vidare. När det är faktiskt allt för många som är i liknande situationer.
Mm. Okej, okay, det var inte den bästa vägen att närma sig då?
Det, problemet är ju att ringa till folk idag är ju väldigt svårt. Man vågar inte svara. På, om man inte känner igen telefonnumret. Nej. Så då får man det skicka ett sms så. Också. Okay. Eller, och det okay. blir ett extra moment när man ska göra. Mm. Vi bjuder ju in 85-åringar och plus på lunch varje år. Då får man ett personligt brev. Det kan ju också vara det här hur man blir inbjuden. Och säg att vi har nu drygt 100 så kanske det kommer 30. Så det är inte så där jättelätt.
Hur fortsatte ni då när ni hade, den där telefonen gick inte så bra? Nej.
Nej, men vi har ett stort utbud av varierande aktiviteter. Hos oss är medlemmarna någonstans mellan 60 och säg 100 år. Jag brukar säga tre generationer alltså. Med väldigt olika behov, önskemål, förutsättningar överhuvudtaget. Alltså. Då måste man ha ett batteri av aktiviteter. För det som tilltalar den ena tilltalar inte den andra. Och dessutom så var en sån här sak mötesplatser. Vår största lokal idag tar 222 personer tror jag för att vara exakt. Alltså. Så det är tur att inte alla ur den aspekten kommer på träffarna. Då skulle vi snabbt få problem alltså. Mm. Nu vill jag inte säga att lösningen är en större lokal. Det är det alltså inte. Men det är jätteviktigt hur vi tar emot de som kommer. Och det är ett ansvar som faktiskt faller tillbaka på alla närvarande medlemmar. Att man bjuder in när man ser den som kommer som ensam eller även som par ibland. Vi har pubträffar ibland. Bjud in dem, sitta ner vid ert bord om det finns plats och så vidare. För det är mycket behagligare att bli inbjuden. För tränger oss på, det gör vi ju som regel inte.
Nej, jag förstår.
Ja. Nej, det där är jätteviktigt. Och det har vi ju liksom, vi har ju också pubträffar en gång i månaden. Och där är vårt viktigaste uppdrag att se till att de som kommer första gången får sitta tillsammans med de som har varit där tidigare. Så att man inte behöver tränga sig på. Mm. Och det har vi lyckats med. I början var det svårt. Men annars är det ju, tycker jag, jag satt och tittade för att jag jämförde historiskt tillbaka här för att vi hade ett jubileum. Men hur många som var med och aktiva. Jag menar, vi har ändå en 250 som går i studiecirklar hos oss, va? Mm. Jag tycker det. Då är det som går mest då är line dance och målarcirklar. Okay. Så att det är ju många som går på. Men det är ju ändå ganska många. Jag tycker ju inte pensionärsorganisationerna har någon stiltje här, utan vi växer ju, både vi och SPF, som talar för att de som går i pension nu, de är faktiskt intresserade, men vi måste ha olika aktiviteter utifrån intresse och ålder. Mm. Jag menar, idag kan den som är äldst ha sitt barn med i pensionärs PRO. Det är ju faktiskt så det är ju tre generationer.
Okej. Ja.
Det tänker man inte på.
Jag tänkte på det här med reseverksamheten. Det är ju företag också som har siktat in sig på den här gruppen, va? Och resa är ju ett bra sätt att träffa varandra. Visst är det så?
SPF seniorerna i gästriktland, för då löser vi det här på landskapsnivå då, i distriktet som vi säger hos oss. Då. Där har vi en väldigt omfattande, ska jag säga, reseverksamhet. Resorna går åt som smör i solsken. Alltså. Mm. De blir snabbt tecknade. Och då handlar det inte bara om resor till någon by här i Österfärnebo till exempel, vilket vi har haft. Då, utan det kan handla om utlandsresor av varje handlarslag. Alltså.
Ja.
För det är så här att ekonomin bland pensionärerna, den skiljer sig åt. Den skiljer sig väldigt mycket åt. En del har aldrig haft så mycket pengar i sitt liv som nu när de inte längre har någon försörjningsbörda. Mm. Andra får vända på varenda krona. Alltså. Ja. Så ser det ut. Ja. Även SPF.
Ja.
Mm. Och resor och social samvaro, det är det som medlemmar som kommer säger som orsak till att man går med. Väldigt mycket det här med gemenskap att hitta, men även resor. Resor är ju bra om det är resor som man upplever någonting tillsammans, tycker jag också.
Mm.
Och de resorna går åt. Det är populärt.
Ja, jag förstår.
Vi har nyligen varit i Wales en vecka. Ja. Och det. Men man måste ha både korta, nära resor och kanske någon ibland har lite längre. Dyrare, så att man tillgodoser allas behov.
Och sen det här du pratar om, de olika ekonomiska betingelserna för man väga in det.
Mm.
Jag var på Bolhallen här uppe. Ja. Väldigt trevligt. Och det är också
i Folkets park.
Ja, just
det. Det är populärt.
Ja. Vi har tagit upp därifrån senare i programmet.
Det är väldigt populärt.
Ja. Ja, de hade ett problem, en nedgång under pandemin. Nu försöker de resa sig efter det. Hörrni, det här, vi skulle kunna sitta här och prata väldigt länge om detta. Men det ska vi inte göra just nu, utan vi har lite andra saker som pockar på sådär. Väldigt trevligt att ni kom hit. Jag tror att vi ska återkomma i olika sammanhang till det här. Tack, Inge Nordmark från PRO, Anders M. Johansson från SPF Seniorerna. Och nu har någon musiksättare här valt en låt som skulle liksom ava det här. Det handlar "Är du ensam ikväll?" Så kan det bli. Tack.
Är du ensam ikväll? Saknar du mig ikväll? Är du ledsen vi skilda nu går? Tänker du liksom jag på en ljus sommardag? När vi trodde att världen var vår. Att försöka att glömma det är allt för svårt. När man bär på ett minne så vackert som jag behöver dig nu, för mig finns bara du. Känner du dig så ensam som jag?
När jag lämnade dig så trodde jag att jag hade funnit lyckan på annat håll. Men allting i livet är tydligen inte så enkelt som jag trodde den gången. Ganska snart förstod jag att det var allt annat än lätt att glömma det som varit mellan oss. Att den nya lycka som jag trodde jag funnit var ihålig och tom. Nu märker jag varje dag och varje sekund att mina tankar dras mot det som har varit. Och jag känner mig så ensam. Så ensam.
Jag behöver dig nu, för mig finns bara du. Känner du dig så ensam som jag?
Ensam kände hon sig, Ann-Louise Hansson. Vi ska gå vidare i programmet. Vi ska alldeles strax göra ett besök i Bolhallen på Estraden. Men först lyssnar vi på lite reklaminslag.
Reklam.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Det är onsdag kväll i Gävle Bolhall. på det här området som tidigare var en del av folkparken. Jag vet inte, nu är det inte mycket kvar av den. Och ikväll i Bolhallen här så började det fylla på med folk. För det ska nämligen vara en utbildningskväll för ett antal, inte nybörjare kanske, men sådana som vill lära sig lite mer om den här sporten. Jag sitter här tillsammans med Ethel Forsberg och
Roland Evensson.
Är ni i olika klubbar eller är ni...
I samma klubb, Esplanad.
Den klubben heter Esplanad, ja, okej. Okay. Och det finns tre större klubbar här. Visst var rätt?
Ja, så? LBJ och så Trödje.
Okej. Okay. Hur stor är Bolen i Gävle, vad säger du? Det är ganska många som håller på med det här.
Ja, det beror ju på vår jämför.
Ja, vi är ju...
Är vi 80 ungefär?
Ja, och vi är LBJ, lite fler, närmare 90 nu. 80. Medlemmar i våran klubb bara. Men om man säger så, vi är ju inte aktiva som kommer hit när vi har träningar. Det är vi cirka 25 stycken.
Mm.
25, mellan 25 och 30 som är aktiva hela tiden.
Den andra klubben, det var LBJ och sen var det ytterligare en klubb. Vad var det? Trödje.
Ja, de är väl, är de ungefär som oss då?
Nej.
Mindre?
Ja.
Är det fler som söker sig hit till den här verksamheten nu? Eller vill ni bli fler, om jag säger så?
Men det är ju svårt att rekrytera folk för att folk jobbar ju på dagarna, de som är, alltså, det är lite åldersstigna. Så att det är ju den klubb som kan rekrytera folk, säg, mellan 40 och 60, det är ju LBI det.
Mm. Ja.
För vi spelar ju klockan 1 på dag, tisdag, torsdag.
Ja.
Och då jobbar ju folk.
Okej.
Okay. Så att...
Så ni vänder i huvudsak till pensionärer?
Ja, det blir ja, det blir vi så.
Ja. Okay. Ja.
Fast vi vill ju ha med oss lite yngre nu, för medelåldern är 78 år och då börjar...
Är det så? Alltså?
Ja.
Ja, men där kan jag nog platsa i det där gänget.
Ja, det är bra det. Det är välkommen till oss.
Vi pratade här tidigare om den sommar- eller vintersport det här. Men det är både och, va? Eller?
Ja, vi spelar året om.
Ni har utanför hallen här så finns det en stor utomhusbana, fick jag besked om här.
Och så är vi ute på lite, de som har licens. Det är ju frivilligt om man vill ta licens. Och då får man vara med och tävla ute, alltså åka runt och tävla.
Ja.
Och så har de ett seriespel heter det, som man också för. Och det är i Mora och så har det varit i Näs som vi har varit till i sommar och spela.
Då är man inne i ett seriespel då, säger du?
Ja.
Det är två spelomgångar då. Ja. En omgång i Mora och en i Näs.
Ja.
Och så räknas poängen ihop då. Så kan man åka ur och kliva upp.
Ja.
Hur bra man spelar.
Ja.
Och det är många som är med från olika ställen då, man säger. Det är både Mora och det är Uppsala och de här. Ja.
Svealand kan man säga.
Hela Svealand är med.
I det här seriespelet då?
Ja.
Alltså. Det låter som om ni har varit med ett tag. Är det så? Hur länge har du spelat?
Jag har spelat... Ja, det var sen sommaren 19, för det var på hösten sen när jag hade börjat, då kom pandemin. Så sommaren 19.
Okej. Okay. Och du vet den?
Ja, jag har spelat sen antingen var det 2005 eller ja, jag tror det var 2005. Så jag har hållit på några år.
Hur ofta spelar du här då?
Två gånger i veckan.
Och du då?
Ja, likadant.
Ja. Okej. Okay. Ja. Jag försöker få en bild av, är det flest män eller kvinnor här?
Det är, ja, det märker man ju på när vi har KM-tävlingar att det är mest män.
Ja, det är lite lika med de som har, det är 20-tal som har licens i våran klubb.
Och då, på licens då är man lite bättre alltså, eller?
Nej, kan man säga? Det behöver man inte, men man tycker om att tävla.
Okej.
Okay. Ja. Ja, därför skaffar man licens för man tycker man vill vara med och tävla lite.
Men det är inte en manlig och en kvinnlig, utan ni spelar ihop män och kvinnor, eller?
Ja, det är olika liksom. Ibland är det ju mixtävling som de heter, och då måste man ju vara en tjej och en kille.
Okej. Okay.
Ibland kan det ju vara så att man spelar bara grabbar eller tjejer. Det beror på liksom tävlingen. Så. Men när man spelar det här seriespelet som vi pratar om, då är vi ju två lag. Och så får man räkna ihop poängerna. Då är vi ju... många är vi? 6 stycken, va? Och, ja. Och så får man ha reserver med sig också.
De som kommer hit nu och ska lära sig mer om det här ädla bollspelet, vad är det viktigaste att man tränar upp då? Man är...
jag kan säga bollkänsla kanske man ska säga.
Ja.
Alltså det är avståndsbedömning. Och sen riktning.
Man kastar ut en lille och då är det ju mellan, den ska kastas ut mellan 6 och 10 meter. Och det gäller ju det laget som kommer närmast lillen och får mest poäng. För man räknar ju poäng då, den som är närmast lillen.
Ja.
Det är därför de pratar om att lära sig att skjuta. För lägger den precis vid lillen, där är det bra om man har, är en skytt som kan skjuta bort det där. För det kan vara svårt att lägga bättre.
Är det några som är specialister på det då? Och liksom skjuta bort, eller?
Ja, lite grann.
Det kan ju utkristalliseras. Ja. Sådana som skyttar.
Okay.
Om du har en trippel så är det 3, va? Då är det oftast en som är skytt.
Ja, men det är bara en av spelarna då, så där är det ingen som bara har det som uppgift?
Nej, alltså alla kan ju få, jag menar, det är bra att ha 2 till exempel om en trippel till exempel.
Ja.
Ifall att den ordinarie har en dålig dag, då kan ju...
Men på tävling, man kan spela singel, man kan spela ensam singel,
ja.
Eller också spelar man dubbel eller trippel. Men man har alltid 3 klot då. Man säger, men spelar man trippel, då har man bara 2 klot, för man får sammanlagt för att ha 6 klot där då.
Jag ska följa det här lite grann nu när träningen kommer igång med de här. Ja, de har försett sig med klot, ser jag här. Och så hugga några av nybörjarna sen.
Ja, det står en hel klunga här. Mm. Så kanske jag kan hjälpa till och dela ut klot åt dem.
Tack ska ni ha.
Tack.
Spel som vi fått från ett främmande land. Detta land har en annan kultur. Där får han spela i fred och blir inte ibland motad bort utav någon som är sur. Där finns det ingen som häpet förvånas och tror sig se fel. Där kan en gentleman utan att hånas få spela sitt spel. Där finns det fransmän som kan alla knä. Här finns Karl-Åke som inget begrep och måste träna. Det fransmän som vet hur man ska böja knäna. Alla har klot och de tillhör det vulgala folket.
träffa på en av deltagarna i den här kursen här ikväll. Du heter?
Lisa Skoglund.
Du har inte spelat så mycket innan då?
Nej, jag har spelat 4 gånger bara nu.
Ja.
Ja, nu. Jag har aldrig spelat förut.
Nej. Och, men du tänker dig att det här kan bli någonting för dig?
Det här var jättekul.
Okej.
Ja.
Ja. Får jag se då? Du går. Du har lagt upp...
Jag ska försöka krocka det där klotet.
Just det. Och den ligger nu på linan där.
På 6 meter ungefär.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja, varsågod.
Vi provar.
Och där kom... Där knuffade...
Det var en liten krock där.
Det var en liten krock. Det var det som var avsikten med det hela, förstår jag. Hur kom det sig att du blev intresserad av det här då?
Jag har en kompis som hållit på att spela i många år. Och hon hade väl sett att det skulle bli en nybörjarkurs.
Ja.
Så då anmälde jag mig till den.
Oh.
För att se om det skulle vara något för mig.
Ja, och... Vad tog du det med? Ja, är det någonting för
dig? Ja, det är något för mig. Det är jättekul.
Ja.
Jag kommer att fortsätta.
Härligt.
Jag har gått med i PRO-laget så att jag kan spela eller träna på fler dagar.
Och vad betyder det? Du...
Jag tränar på måndagen också. Kursen är ju bara onsdagskvällarna.
Just det. Okej. Okay. Mm. Det är en av klubbarna då, PRO-klubben?
Ja, de här har ju den här kursen tillsammans, alla klubbar.
Ja. Och du tycker du har tid för det här?
Ja, jag är pensionär så att...
Då har vi en del utrymme för sånt här.
Precis.
Tack ska du ha.
Tack så mycket.
En annan av deltagarna i den här kursen heter vadå?
Margareta Löv Höglund.
Och du har sökt dig hit, varför det?
Jag har en väninna som har spelat här i 10 år och hon har varit på mig i många, många år. Så jag tänkte, jag får väl ge henne en chans här.
Är det första kvällen du är här nu?
Nej,
då,
ja, nej, det är det inte. Jag har spelat lite i sommar ute på Ago. De banan de har där ute.
Ja, ja. Okej.
Okay. Ja.
Och, men nu ska du bli snäppet bättre då, har du tänkt?
Jag försöker. Ja, tänkte
ja.
Det.
Ja, men vad roligt.
Ja.
Får jag se hur det går för dig då?
Ja, ja det kan du göra. Det är samma tid.
När själva tävlingsdelen nu, som är en del i den här kursen, vidtas, så... Får jag en liten stund tillsammans med den som håller i dig ikväll. Vad heter du?
Nisse Stenbäck heter jag.
Och har spelat boule ganska länge va?
30 år.
Det här att ni försöker få igång så många i en utbildning så här. Ja. Vad betyder det?
Ja, det betyder en hel del. Det har väl varit en nedgång efter pandemin med deltagandet här. Vi är ju ungefär 500 som tränar här i hallen. Och efter pandemin så var det en viss nedgång som sagt. Och nu försöker vi fundera på hur vi ska få igång det här igen. Vi har inte haft någon riktig nybörjarträning här på flera år. Så att det är hög tid att liksom sätta lite mer fart på det här.
Men man behöver en ordentlig grundkurs, om jag säger så, för att det ska bli kul, eller?
Ja, om man säger du lär grunderna relativt snabbt, på 10-20 minuter för att ha behållning av det. Men ju längre du spelar, ju längre du håller på med boulen, desto mer ser man av svårigheterna. För det är så många dimensioner, om du tittar på de här banorna här, så är ingen är lik den andra. Du spelar mellan 6 och 10 meter på grus med grupper och elände. Alltså det är helt nya förutsättningar för varje gång. Du spelar mellan 6 och 10 meter som sagt och då blir det ju variationer därefter. Du byter banor och spelar du utomhus till exempel, då blir det ännu mer notabel så att säga de svårigheter som finns. Så du måste lära dig att läsa banan. Du måste, ju mer du tränar desto större förutsättningar finns det för att du ska kunna beakta sådana här grejer. Och vi brukar säga så här, boulen, för mig åtminstone de flesta som har hållit på, så har du kanske Utav 100% så har du 25% teknik som vi tränar här. 25% taktik. Och resten är mentalt, det sitter här. Och det tror man inte. Man är van från folkskolan när man spelar med såna här stenkulor, va? Ja. Och det är många som tror att det...
Bokiga kallas det där,
ja.
Med plastklot och sånt.
Ja, det är bokiga, det ja. Tror jag det heter. Men ja. När jag gick i folkskolan, då hade man stenkulor, va?
Okay.
Ja, som man spelar med. Och det är många som tror att det här är ungefär likadant. Men det är det alltså inte. Det är helt ny dimension det här.
Ja. Du, är det en materialsport det här?
Det har blivit. Så det är många som ska ha speciella klot när de skjuter, andra när de lägger och kanske rent av en tredje sorts klot när man är mellanspelare och spelar trippel till exempel. Och det här har blivit avancerat de sista åren, eller ja, utvecklats de sista åren kan man säga. Det här är en fascinerande sport. Jag har hållit på med idrott av många olika slag. Men det här har jag fastnat för.
Ja.
Så har man spelat ett tag och upptäcker så att säga de här olika möjligheterna som finns.
Ja. Vad sa du? Någon term där? Trippla? Vad var det för någonting?
Jo, man kan säga så här. Man spelar singel, man spelar dubbel, man spelar trippel. Det får aldrig vara mer än 6 klot ute på banan till exempel. Så spelar du trippel har du som sagt 2 klot. För det är 3 gånger 2 är 6, va? Spelar du dubbel då är det 2 gånger 3. Det blir också 6. Så det är bara singel som man bara får ha 3 klot. Är du med då?
Ja, ja. Ja, jag tror det. Jag tror det. Och kostar de där kloten någonting?
Ja, många som börjar försöker man ju hjälpa till att köpa begagnade klot. Men alltså de kostar 1200-1300 kronor upp till flera tusen.
Per klot?
Ja, per set säger
per
vi.
Set.
Ja,
okay.
Det är 3 kloter då.
Ja.
Så du har helt rätt, det är en materialsport det här också.
Men någon speciell klädsel behöver man inte ha? Utan...
Tävlar du, då har du enhetlig klädsel som man känner igen varann. Det har lättat upp på senare tid det här, men vi har alltid klubbdresser på när vi är ute och tävlar.
Okej. Okay.
Ja, så den så kallade publiken ska kunna se skilja på. Problemet med bol idag, om jag nu ser något problem, det är ju klotorna är så lika varann. Jag har varit med och pratat med alla de här 30 åren när jag har hållit på, så har man pratat om vad ska vi hitta på för att kunna se skillnad på klotorna. Va? Och även vi spelare kan många gånger ha, det är så pass likartat utseende på dem, så att det kan vara svårt även för oss. Men hur ska vi kunna göra det här till en publiksport om inte publiken kan se skillnad på vad som händer?
Kan man ta olika färger då?
Nej, det kan man inte. Det har gjorts några försök. Om man säger de nya klotar är de ju ofta, eller ofta en del är svarta och de flesta kanske är blanka eller grå. Då går det an. Men sen när man har spelat med dem blir det likadant. Och vi har funderat både internationellt i Frankrike och överallt där man spelar boll att försöka få fram någon form av färgsättning. Och det finns en typ som har kommit nu på senare år där man har små grupper i de här och så är det en liten färg eller man kan lägga in färg i de där, men alltså det är fortfarande, det är sällan man ser dem och de är väldigt ovanliga så att säga, så att det är jättesvårt. Och det här har man pratat om ja, under alla år jag har hållit på och säkert lika många år före dess. Det är svårt alltså, vi har undersökt det, jag har varit på tillverkningsställen i Frankrike och sett det, de säger samma sak, kan inte lösa det här.
Och då kan det bli bråk om vems klot det är som ligger närmast.
Absolut, absolut. Ja, det är inget problem att se det, för det mäter man ju.
Ja.
Men färgerna som sagt, om man är på avstånd. Och ibland så tänker man ju på annat och då kan det vara riktigt kört. Och då blir det ju liksom böter eller man blir bestraffad. Det är ju, finns ju regler för allt sånt där. Så att...
Tack ska du ha.
Ja, tack själv. Mm. Tack.
Alla har klot och de tillhör det bullgalna folket.
Och vi säger adjö till bolgängen på Estraden Hallen där uppe för den här gången. Jag ska nog dit igen och känna på det där på allvar. Jag tycker det ser jättekul ut. Nu ska vi ge oss ut i skogen. Nu ska det handla om vindkraft. Tillsammans med Sven-Erik Lundberg.
Jag har tagit mig nu till en vindkraftpark här i skogarna utanför Norberg. Vi åkte igenom Hökmora här för en stund sedan. Och det är alltså mellan Avesta och Fagersta då. Och jag har nu nej, 5 forskare här nu som håller på med mätningar här då. Och vilka är ni?
Hej, jag heter Koros Tatar och är från Högskolan i Gävle inom ämnet maskinteknik.
Ja, hej, jag är Ken Mattsson, jag är professor i beräkningsvetenskap vid Uppsala universitet. Och ja, vi utvecklar en beräkningskod då, som ska simulera de här infraljuden, och Koros och Högskolan i Gävle hjälper till att José dem med mätningarna så att säga.
Okej, okay. Och?
Hej, jag är José Chilo, docent på Högskolan i Gävle och jobbar med sensorer och mätutrustningar.
Mm. Så det är du som har byggt det här där?
Nej, men vi, liksom, vi har tagit fram liksom olika komponenter och hade omvandlat till dator och läsa in data och sen efteråt analysera data som vi får in.
Sen har vi Gustav Eriksson, forskare på Uppsala universitet, också i beräkningsvetenskap, tillsammans med Ken då.
Ja. Och så har vi
Leif Persson.
Och ni är här då för att mäta infraljud från vindkraftverk, om jag har förstått hela det. Och vi har en härlig dag här tycker jag, en härlig höstförmiddag. Känns det skönt att komma ut från labben och föreläsa i salarna?
Ja, vad säger ni? Ja, absolut. Det är alltid roligt att ta forskningen ut i fält och praktisera våra mätmetoder och så vidare. Det är spännande. Naturen är alltid unik och gör att mätningarna blir också unika. Mm.
Och du har just hållit på och riggat upp ett antal mikrofoner här för att mäta då det här infraljudet. Och vad innebär det? Vad är infraljud och varför uppstår det i vindkraftparken?
Ja, precis. Ja, infraljud är lågfrekventa vågor under 20 hertz då. Det är sånt som människan normalt inte hör. Så vi hör inte, men vi kan uppleva det. Och varför det uppstår vid vindkraftverk, det är de här stora rotorbladen som roterar och gör så att vi får tryckvariationer i luften. Och det här sprider sig vidare.
Mm. Och det är alltså inte det här bakgrundsbruset som vi har här i skogen och från vägen in till och så vidare. Utan...
Ja, precis. Det är inte det hörbara ljudet som vi är ute efter. Även om vindsnurrorna även inducerar hörbar ljud också. Men vi är främst intresserade av det infraljudet som man inte hör, men ändå upplever.
Och det här samlar du då in på en vanlig PC för att ta hem sen och analysera. Och är det Ken som gör det då? Eller är det
Gustav. Gustav är hjärnan här, så han använder de här data. Så Gustav kan berätta lite vad han gör med de här data.
Ja, så i princip det vi får ut från mätningen är då ljudnivåerna i olika frekvensband i infraljud. Och sen då har jag tillsammans med Ken utvecklat en beräkningskod. Som är en datorkod som kan simulera ljudet i datorn från ett vindkraftpark.
Oh.
Men för att kunna göra det så måste vi veta hur mycket ljud som kommer från ett vindkraftverk. Och därför måste vi mäta nu innan vi kan simulera det.
Är det viktigt hur mikrofonerna är riktade och vilket avstånd de har till snurrorna?
Ja, hur de är riktade och hur viktigt det är, det vet inte jag. Det är nog bättre att fråga mätexperterna, Koros och José kanske. Men vilket avstånd det är ju egentligen inte jätteviktigt heller. Men jag måste ju veta vilket avstånd det är för att kunna så att säga, bestämma styrkan på dem i efterhand. Mm.
Så att om du bara vet hur långt det är så fixar du det?
Ja, om det är inom 2 kilometer ungefär så är det tillräckligt bra.
Vad är syftet med här forskningen då? Varför ska man mäta det här ljudet som vi uppenbarligen ändå inte kan höra?
Ja, alltså det finns ju personer, medicinskt kunniga, som ändå kopplar det här då, som Håkan Enbom till exempel, då, som kopplar infraljud till migrän, att det triggar migrän. Så det finns ju en sån hälsopåverkan dokumenterad. Men vi gör det ju också för att infraljud är ett intressant i andra sammanhang då det används för att övervaka kärnvapen och kan användas för att övervaka vulkaner och sånt. Så det finns ju en bredare tillämpning. Mm. Men de här vindkraftverken genererar ju väldigt höga nivåer av infraljud. Så att då folk är ju lite oroliga för det. Mm. Så att det är bra om det finns dokumenterat hur mycket de genererar och hur det sprids. Och det är vi unika med. Det är ingen annan som gör det, helt enkelt.
Mm, du nämnde migrän här alltså. Huvudvärk, illamående, depressioner. Ska vi vara oroliga för ljudet från vindkraftverken?
Ja, många är ju det. Och i synnerhet de som bor där. Vi träffar personer då som Kenneth i Åseda som har konstant migrän när han är hemma. Sen de byggde de här. Och när han åker iväg så släpper det. Personligen så, ja, jag har fått migrän båda gånger när jag mätte Lervik. När jag varit där. Och jag kan ju inte liksom säga att det beror på vindkraften, men faktum är att jag fick det. Så okay. Det var ju en kul korrelation, helt enkelt. Så att jag tror man behöver forska om det här. Det finns inga sådana studier ordentligt gjorda. Så att man behöver utreda det här, helt enkelt.
Du menar, statistiskt finns det inget underlag, men du fick mig i alla fall.
Ja, men jag kan inte bevisa det. Men det är väldigt många som påstår eller hävdar att de har mår dåligt och har ont i huvudet och inte kan sova och så vidare. Och det tas ju inte riktigt på allvar. Jag tror man behöver utreda det, och en sån utredning har inte gjorts.
Okej.
Jag kan lägga till att det här är en del av forskningen. Sen är det ju så här att Uppsala universitet håller på och förbättrar infraljudets spridning, alltså modellen. Och bara för den skull så behöver vi göra mätningar för att få så bra modeller som möjligt för ljudspridningen. För idag finns det inga andra modeller som man kan tillämpa. Jag menar, det här att vi mäter på vindkraftverk nu, det är för att det finns och vi vet att det genererar infraljud. Sen har vi trafikbuller som är jätteviktigt, men då har vi mindre kontroll över bullret. Här har vi en källa som vi har bättre koll på.
Exakt. Ja. Det finns ju som sagt fler sådana intressanta källor. Det är batteriparker som poppar upp och höghastighetståg, de genererar jättemycket infraljud, men även liksom lågfrekvent ljud i allmänhet, det sprids ju långt och så vidare. Så att det här är ju mer, jag har hållit på väldigt mycket med infraljud från vulkaner och så för att kunna modellera det. Så att det är, vindkraft är bara en liten del då. Men det är det som kanske oroar allmänheten mest då.
Men vad ställer frågan så här då? Kan det ha någon betydelse om vindkraftparkerna finns i skogsområden eller på öppna områden eller till sjöss?
Ja, jo, det har ju betydelse. Jag menar, inte för hur ljudspridningen blir. Det påverkas väldigt lite. Till havs sprids det ju lite bättre eftersom vatten inte dämpar så mycket. Men där blir det ju också ljud i havet. Så det marina livet kommer ju påverkas också då i havet. Så att, men som sagt, det spelar egentligen inte så stor roll, tror jag, om det är skog eller öppet. Infraljudet störs inte av det. Det blir ungefär samma oavsett.
Okej. Hur ser forskningen ut internationellt på det här? Jag tror alls är infraljud. Förekommer liknande mätningar på andra ställen i världen eller i Sverige? Hur ligger Uppsala universitet och högskolan i Gävle till på det här området?
När det gäller historiskt från flygplatser så är holländarna väldigt, Nederländerna är de väldigt duktiga. Danmark har mätt väldigt mycket kring städer och även kring vindkraftparker. Så de har lite tuffare krav på att man får inte sätta upp parker i närheten av bebyggelse. Så det blir mest offshore. Och tidigare så har det gjorts mycket mätningar i USA och NASA är ju duktiga på det här med infraljud. Så att internationellt sett så finns det många aktörer, det gör det. Mm.
Vi på Gävle är väl ganska starka på att göra mätningar och klassificering. Vi har en doktor inom infraljud, José, här som har gjort en hel del mätningar med infraljud och klassificerat.
Mm. Har du något intressant tillägga i det ämnet?
Ja, jag har forskat många år om infraljud, bland annat att klassificera olika vind. Men nu när vi gör mätningar det är något annat. Vi måste veta. Liksom. Vi vill veta hur mycket nivå är i dB eller dBA. Och det är något annat. Hur mycket är en ljud som kommer till en sensor. Och den ska omvandlas till en viss värde. Så det är något annat. Men självklart, själva tekniken har vi haft många år. Vilka typer av mikrofoner, vilka typer av radioomvandlare, datorer och så vidare.
Mm. Vi har talat en del om förväntningar och sådär här då. Men vem är det som är uppdragsgivare på det här projektet?
Det är väl jag, typ. Nej, men det här är ju lite...
Då kan jag säga, hur finansierar ni det?
Jag har haft finansiering från Formas och Vetenskapsrådet för att ta fram beräkningskoder för vindkraftsparker och vulkaner då. Så det här är från det forskningsprojektet och sen för att validera den här beräkningskoden som ska kunna användas så måste vi ut och mäta. Och då är ju vindkraftparker lättillgängliga och bra mätobjekt. Så det är lite därför vi mäter. Så att det är det som är huvudsyftet, att ta fram den här beräkningskoden som ska kunna användas. Och det är slutmålet, så alla ska kunna använda den.
Och när tror ni att ni har några resultat att publicera och hur kommer det kunna användas? Ja, det har du svarat på kanske.
Ja, nej, men vi ska skriva ihop det här nu. Det här är en av de sista mätningarna vi gör och sen ska vi skriva ihop det här till en vetenskaplig rapport som ska publiceras. Lite av det här kommer jag redovisa på min föreläsning nästa vecka och vi kommer ju också att försöka utveckla det här programmet då, så att andra ska kunna använda det. Mm. Och inte bara Gustav då, helt enkelt.
Och då kan jag väl påpeka att det här föreläsningen kommer att bli den 30 oktober.
Ja, den 30 på Humanistiska teatern i Uppsala då, 6:30 på kvällen. Mm. Och det är öppet för allmänheten och alla får lyssna om, och det är på svenska. Men sen är det väl inte oändligt många platser där, så förhoppningsvis får alla plats.
Ja, det får vi hoppas. Men då säger jag tack för att jag fick komma hit och uppleva det här härliga morgonen, får jag säga. Och fundera över vindkraftens inverkan. Och eftersom vi inte har några svar än så låter vi Bob Dylan sluta.
Ja, jag tycker det.
Med
tack.
Blown in the wind. Tack så mycket.
Tack.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died?
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Arbetar med den här serien om bakgrundsmusiker har jag mer och mer kommit fram till att många av dem har haft en solkarriär utan att den har riktigt observerats på som den borde. Och en som definitivt har haft en solkarriär, det är Little Brother Montgomery, som är dagens huvudperson. Han heter alltså Ural Wilford Montgomery och han var pianist ner från Kentwood, Louisiana. Han föddes 1906 och hans föräldrar var av afroamerikansk och Cherokee Creek härkomst. Ural var som barn otroligt lik sin far, Harper Montgomery, och han kom därför att kallas Little Brother, vilket han senare tog som artistnamn. Little Brother var självlärd på piano, starkt influerad av Jelly Roll Morton, som var bekant med föräldrarna. Han lämnade hemmet redan som 11-åring. Och försörjde sig genom att spela på timmerkamper i Louisiana, Arkansas och Mississippi. Och han kom att bli den unge Willie Dixons idol. Och senare i livet kom de att arbeta tillsammans. När Little Brother hade flyttat till Chicago och försörjde sig som studiemusiker på Cobra Records. Där Willie Dixon var producent under en period på 50-talet. Innan bolaget gick i konkurs och Dixon tog med Little Brother, Otis Rush och några till tillbaka till Chess Records. I Chicago träffades Montgomery och Olle Hellander från Sveriges Radio när denne var i Chicago 1964, och Hellander gjorde några inspelningar med Little Brother. Men jag har valt två låtar från mitt eget första möte med Little Brother. Från 1966 års turné med The American Folk Blues Festival ska vi höra honom som sångsolist i I Keep On Drinking. Och förutom Little Brother, sång och piano, hör vi Freddie Below trummor.
Whiskey, but I cannot help myself. For the woman I love is loving someone else. That's why I keep on drinking, trying to drag my blues away. Oh, baby, blues away. Now when the sun gonna shine, mama, honey, when my back door someday. The woman that I love, she don't pay me no mind. That keeps me messed up, worried and bothered all the time. That's why I keep drinking, trying to drag my blues away. Oh, baby, blues away. Now when the sun gonna shine, mama, honey, when my back door someday. Now you know I don't like no whiskey when I can't stand gin. Because every time I drink, my troubles just begin. But I keep on drinking, trying to drive my blues away. Oh, baby, blues away. Now when the sun gonna shine, mama, honey, when my back door someday.
Thank you. once had a good woman and I did not treat her right. I'd do everything evil and everything I could for spite. That's why I keep drinking. Tried to drive my blues away. Oh, baby, blues away. Now when the sun gon' shine my moon, honey, when my back door someday. Now you know the woman that I love, she's gone back home. I don't have nobody to teach me right from wrong. That's why I keep drinking, trying to drive my blues away. Oh, baby, blues away. Now, honey, when the sun gonna shine, darling, mama, win my back door someday.
Under 60-talet gjorde Montgomery flera plattor. Många på det egna skivmärket FM Records, där FM stod för Flowberry Montgomery, och Flowberry var hans frus efternamn som ogift. Montgomery avled den 6 september 1985 och han begravdes på Oakwood Cemetery, Champaign, Illinois. Han valdes postumt in i The Blues Hall of Fame 2013. Och vi avslutar dagens program från 1966 års turné med The American Folk Blues Festival. Det blir Big Joe Turner och Flip Flop and Fly. Och han ackompanjeras av Freddie Below på trummor, Jack Myers bas, Otis Rush gitarr och så naturligtvis pianisten Little Brother Montgomery.
Now get the blues to get me a rocking chair. Well, I get the blues, baby, get me a rocking chair. Right away from here. I get lonesome, I jump on the telephone. If I get lonesome, I jump right on the telephone. Call a little baby, tell them on my way home. They flip, flop, and fly. Don't care if I die. Flip, flop, and fly.
Thank you. flip, flop and fly.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag, året om, jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Så kloka ni är som fortsätter att lyssna på Seniorradion. Vi är i en bit in i andra timman och har samlat veckans panel här. Vi har två veteraner, får jag kalla det så.
Ja.
Per Piscator.
God morgon, god morgon.
Och Kenneth Lutti.
Hej, hej.
Och sen har vi en rookie.
Japp.
Ulla Ema, du är välkommen hit.
Ja, men tackar.
Ja, som inhoppar den här gången. Jag hoppas vi kommer att se dig ofta.
Ja, det visar
framöver.
Sig.
Vi får se hur det blir med detta. Ja. Hörrni, det är ingen brist på heta ämnen i samtalet, om man säger så, mellan människor här. Jag tänkte vi skulle börja med någonting jag kallar kris i befolkningsfrågan igen. Vi hade det på 30-talet, kommer ni ihåg, när Alva och Gunnar skrev sin berömda bok. Men nu är det ju så, befolkningen minskar i 190 av landets kommuner. Skolor och förskolor läggs ner. Antalet yrkesverksamma minskar ju då också. Efter yrkeskarriären, det är de grupperna som möjligen är fortsatt. Där är inte minskningen så stor, om man säger. Skatteintäkter sjunker och så vidare. Men här dominerar samtalet. Hur ska vi minska invandringen till Sverige? Är inte det en paradox för mig? Hur ska vi vända den här utvecklingen? Eller är det bra som det är att vi blir lite färre? Vad säger Ulla om det?
Ja, för det första så tror jag inte att vi ska börja betala folk för att lämna landet. Det verkar ju inte så smart, va? Det verkar ju viktigare att få människor i arbete och utbildning och arbete. Sen kanske vi också måste faktiskt uppmuntra till invandring till Sverige. Men vi kanske måste tänka på att vi ska ha invandrare som kan gå ut i arbete och som kan etablera sig ganska snabbt.
Mm.
Men det är ju, här är ju en jättesvår fråga. Jag vill inte ha någon att man ska betala kvinnor för att föda fler barn i alla fall.
Nej.
Det är Putins metod, va?
Ja, men kvinnor verkar ju som att yngre kvinnor väljer bort barn och satsar på sin karriär. Och sen är det väl så att om man höjde barnbidraget kraftigt och höjde vissa sociala bidrag eller vad man ska kalla det för, så kanske det ändras lite grann. Men annars är det ju en trend över hela Västeuropa.
Mm.
I Japan har man ju väldigt bekymmer. Där har man ju inga invandrare överhuvudtaget. Och det minskar befolkningen kraftigt. De vet inte vad de ska göra. Så att det är någonting som går över hela västra hemisfären att bli färre barn.
Mm. Vad säger du, Per?
Jag skulle väldigt gärna vilja veta, vad är det för faktorer bakom som driver det här? Jag kan ju tänka mig, det är ju ganska mycket Det är väldigt tuffare i arbetslivet. Det är fortfarande väldigt tufft att vara kvinna i arbetslivet. Det är svårt att välja. När man ska man satsa på att vara barnföräldrar, och vem ska i så fall vara hemma? Det sociala klimatet överhuvudtaget, hur det låter folk emellan, om man nu någon gång skulle råka komma in på några sociala medier, så är det lätt att hänga ut folk för både det ena och det andra. Det är ett hårdande klimat som jag tror påverkar det här. Jag har ju bidragit med mitt, jag har ju 4 barn. Jag vet inte.
Du har gjort det, tycker du?
Ja, vid det här laget. Sen är frågan, är det politiska hjälpmedel, bättre barnbidrag, är det någonting sånt som ska till? Eller, ja, är det mera kunna jobba mera hemifrån, som man nu är inne på? Hjälper det till? Är det lättare att kombinera barnfamilj med arbete på det sättet? Men det är någonting man behöver göra, och framförallt ska man inte skicka bort människor som vi behöver. Vi har ju haft väldigt stora invandrargrupper. Jag kommer ihåg långt tillbaka när jag var ute och jobbade inverkt för första gången. Då var jag omgiven av italienare. Och sen ja, från Finland naturligtvis, hela Balkan. Det är grupper som har fungerat väldigt bra. Men då får man ju vara selektiv. Och det är inte politiskt så lätt att vara.
Men om man tänker så här då, vi har ju talat om att jorden är överbefolkad. Det har ju också varit ett genomgående tema de sista 50 åren. För många här. Det kanske är bra det här då, att vi blir lite färre.
Men
eller?
Nu minskar ökningen i de här folkrika länderna också. Kina, Indien och vad det nu kan vara, Indonesien. Så att det går över hela världen att kvinnorna kanske väljer något annat än barn.
Det är ju inget självändamål att vi ska bli flera hela tiden. Men det är ju onekligen ett problem om det blir så få i de yngre grupperna. Och så vi
som ska försörja oss.
Ja, som ska försörja oss, ja. Det blir lite svårt. Och vi får väl också ta till åt det där, vi som är äldre, då, att vi måste klara oss högre upp i åldrarna på egen hand. Och ta till oss av teknik och sånt där som vi kan behöva vara öppna för. För att vi kommer inte att kunna räkna med att ha full uppställning kanske.
Ja, men där är du inne, Ulla, på en väldigt intressant del, att ta till sig teknik. Och det känner jag runt omkring mig ibland i mina kretsar av människor, att det vill man inte särskilt mycket. Det är väldigt motstånd. Så fort någon säger app så stänger man öronen liksom, ja. Och vill inte vara med. Och det är så mycket hjälp som man kan få. Men när börjar man bli dum i huvudet och tappa minnet? Ja, jättebra med mobiltelefoner och AI och söka och liksom hänga med. Så att det där är en väldigt stor faktor för oss äldre faktiskt. Det har ingenting med minskade barn att göra.
Jag tycker det lät lite cyniskt det här. Nej, att man ska ersätta barn med teknik. Men,
nej. Liksom. Men just det här att om vi får en annan befolkningspyramid liksom.
Ja.
Så måste vi på något vis anpassa oss det. Sen är det klart att vi tycker det är kul om människor vill sätta barn till världen och känner en tillförsikt över framtiden. För det kan vi också fundera på. Känner folk en tillförsikt inför framtiden nu?
Nej, förmodligen inte.
Nej, okej. Okay. Ja, du sa väl
det är ganska komplicerat att hålla. Och det går inte att lösa på 5 minuter.
Nej.
Men jag säger som Per, jag har gjort mitt. Jag har 3 barn och 7 barnbarn. Så att lite har man ju bidragit med. Men klart att det är otroligt perplex fråga. Alltså, man lägger ner dagis, man lägger ner skolor. Man lägger ner massor av sociala inrättningar som har med ungdomar att göra. Så att det är klart att på sikt...
Men vi hade ju en finansminister som sa att det här var ju jättebra. Äntligen har vi nått befolkningsminskningen.
Ja, hon var jätteglad, såg jag.
Ja,
det är konstiga tider vi lever i.
Så är det. Hörni, det är konstiga tider på många platser här på jorden. Vi står inför ett presidentval i USA. Och en del, det finns de som hoppas att det kan bli en ny start då, eller väntar den stora katastrofen. Det kanske vi inte ska lösa här, men jag är lite fascinerad av det här. Varför är det sån könsskillnad i det här? Kvinnorna står så tydligt bakom Harris och männen lika tydligt bakom Trump. Varför är det så?
Det är väl hur enkelt som helst.
Bra.
Det är budskapet. Alltså, Trump talar till män som vill köra billig dieselbil och som, och han och dessutom går han just ständigt till angrepp mot kvinnor.
Ja.
Jag lyssnade på det här med Madison, den var i Madison Square Garden. Alla de som var där och vräkte ur sig saker, de enda namn de nämnde, det var ju Kamala Harris och Hillary Clinton. Alltså det var ju uttryckligt mot kvinnor, ja. Och sen var det också förstås mot svarta och mot puertorikaner och judar och alla möjliga. Men alltså, och sen har du abortfrågan, som ju att rätten till att ha någon sorts kontroll på sin egen kropp. Det tror jag många kvinnor känner att de vill ha, även om de sen har en konservativ grundsyn.
Ja.
Och skulle jag kanske röstat på en mer normal republikan.
Ja, det tror jag också. Det är så är det säkert. Alltså, och sen aborten, frågan betyder nog ganska mycket i USA för vilken ledare man väljer. Men det är klart att kvinnor har ju en tendens, kvinnor är mer välutbildade än männen i genomsnitt och är mycket klokare, så det är klart att de väljer Harris.
Mm.
Och de väljer inte Jimmy här i Sverige. Så det är ju...
Du tycker det finns en parallell till Sverige?
Ja, det kan man ju säga. SD önskar ju att Trump ska vinna, och de har ju kopierat hans metoder på många sätt. Så att jag har alltid sagt att kvinnor är mycket klokare än män. Mm. Och det är ju, så är det.
Jag kanske ska ta ifrån männen röstet ändå.
Ja, menar, eller? Det ligger någonting i det i alla fall. Alla över 70.
Vad säger du, Per? Har du?
Ja, det är hemskt vad det säger om de amerikanska männen. Ja, det är de jag yttrar mig om, det är inga andra män. Att man föredrar en som är gripen, en som är dömd, sexualbrottsling, ständigt ljugande, maniskt egocentrisk, fascistisk, tycker att Hitler har gjort väldigt bra saker, och det tycker man är toppen. Honom vill man ha. Jag tycker det är ruskigt. Om man dessutom läser det program som ligger framåt, projekt 2025, som då tydligen männen tycker är toppen, där man inte ska ha någon demokrati längre, där man ska flytta på tjänstemän som hellre jobbar åt konstitutionen, vilket de ska göra. Om man inte jobbar för Trump, då ska man därifrån. Alltså det är en så fruktansvärt samhälle som målas upp. Och det gillar männen. Ja, det är bara liksom dra ur proppen.
Mm.
Vad kan man göra? Jag går ju och hoppas naturligtvis. Nästan så. Jag önskar jag vore amerikan, skulle jag åka över och rösta.
Mm.
Men vad kan vi göra? Det är bara att försöka stå ut 4 år till om det nu blir så här tokigt. Det är märkligt.
Mm. Ja, det är en liten dystopisk bild vi har framför oss.
Men många amerikaner, i alla fall om man tar del av medierna, bevakningen då, de menar ju på att ekonomin var bättre under Trump.
Mm.
Och sen, många har ju också fortfarande en föreställning att han har varit en duktig affärsman. Det stämmer ju inte riktigt, men det har ju liksom trummats in i befolkningen. Och sen tror jag det här som du nämnde, Per, om hans övergrepp på kvinnor. Jag tror att många kvinnliga väljare kan identifiera sig med det och obehaget i det. Och att en sån ledare kan man inte ha. Medan en del män då tycker, det är väl inte...
Ja,
lite får de tåla.
Ja.
Eller vad
ja. Det är ett intressant budskap från Kamala igår framförallt, och även från fru Obama. att männen måste ju ta ansvar för sina fruar, sina döttrar. Och att behålla, de är också ansvariga för kontrollen över sin situation, kontrollen över kvinnans kropp. Det är männens ansvar lika mycket. Det var väl, de försökte trumma in det igår, men jag tror inte många män lyssnar på det.
Nej, och sen försöker de ju också kampanja för att man behöver, om man är gifta med varandra, man behöver inte rösta på samma parti.
Nej. Just det.
Kvinnor har en egen röst.
Precis. Ja. Kiri sa det, säg inget till någon. Ungefär.
Vadå, sa du?
Ja, hon sa till kvinnorna, gå och rösta som du vill, men säg inget till någon.
Okej. Okay. Så den politiska splittringen, polariseringen går in i familjerna?
Oh ja, det gör den.
Ja. Okej, hörni, vi flyttar oss lite grann från
det. En vecka kvar.
En vecka kvar.
Ja.
Ja. Ja. Vi håller andan.
Vem vinner då?
Ja, ska ni tippa? Ja. Vem vinner?
Jag är rädd att Trump vinner.
Jag tror Harris vinner.
Nej. Jag tror Trump vinner, men jag vill inte.
Nej, okej.
Okay. Ja, det kan vi vara överens om.
Två mot en för Trump. Okej, okay, vi får se. Jag skriver ner era tips här, så får vi ventilera det efterhand. Hörrni, vi ägnar oss något åt det lokala planet. Det är snart dags att slå portarna till Agnes. Det här nya kulturhuset. Kan det bli ett lyft för Gävle?
Ja.
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 Oj, vilken samstämmighet. Vad ser ni fram emot?
Det är någonting fantastiskt hus det där naturligtvis. Alltså, det är bara när man tittar på det. Och jag har gått där en gång i veckan och kikat in. Och jag var till och med in på byggarbetsplatsen häromdagen och blev utkörd därifrån. Jaha. Jag var så himla nyfiken hur det såg ut då, inuti.
Ja.
Men det är klart att det blir ett jättelyft för stan. Alltså, det kommer bli ett fantastiskt hus.
Ja.
Ja. Vad är det speciellt?
Ja, alltså det är konsthall, det är biograf, det är bibliotek, det blir debattaftnar. You name it, alltså det blir allting. Som biblioteket var för 30 år sedan, då var ju biblioteket och museet var ju sammankopplade. Och det var ju aktiviteter jämt i biblioteket och museet.
Det sa du ju, jag menar, att få konstcentrum, biblioteket, Bio7an under samma tak. Det blir ju ett lyft, definitivt. Hoppas sen också att möten och sammankomster, man kan få ha det på biblioteket. Det försvann ju här från biblioteket ett tag. Man kunde inte använda den stora salen. Man fick hyra in sig på annat håll om man ville ha möten. Och jag hoppas att det öppnas upp så det blir mera liv i biblioteket då. Det var ju lite dött i biblioteket på slutet, det måste man ju säga.
Ja, man fick flytta fram stolar då ifall man skulle ha en föredragshållare.
Ja, man fick inte hyra det heller.
Nej, okej. Okay.
Och vissa arrangemang som de hade de ju efter klockan 8, efter klockan 7 när de hade stängt själva biblioteket. Ja. Det var ju väldigt krångligt. Mm. Nej, men en stad som Gävle måste ju ha ett riktigt bibliotek där det händer någonting. Men sen får vi väl också hoppas att det inte bara finns pengar till själva byggnaden utan också till verksamheten inuti. Till utställningar, till föredrag, till bokinköp. Och det är det nu när kommunen har ju en väldigt knepig ekonomisk situation. Och då är man ju lite rädd att det blir svårt att klara det. Sen vet jag inte om man kan steppa upp liksom med frivilliga krafter. Det här finns ju något som heter någon bibliotek. Har väl en vänförening till exempel?
Absolut, absolut.
Ja, det har du. Mm. Det har du.
Och vad ska de göra då? Men
bidra.
Ja.
På olika sätt.
Vad där på...
Ja, kanske som Per, att fler får vara med och ordna arrangemang.
Ja.
Kanske man samlar upp pengar till bokinköp.
Vi måste ha politiker som är intresserade av kultur.
Mm. Det finns i alla fall
det har vi inte.
En har vi.
Har vi det?
Helene Börjesson.
Ja, okej.
Hon är ju inte kommunalråd, men hon är ju, jag ser henne som kulturkommunalråd. Hon är ju en eldsjäl. Hon är ju med överallt. vad som än
hon händer. Är kulturnämndens ordförande, va?
Ja, hon är det. Ja. Ah, okay. Hon är fantastiskt bra. Mm. Så att hon kommer att fixa det här. Att det är det, jag tror mycket på henne. Fast hon är miljöpartist.
Ja, men då måste det ge lite avtryck i form av pengar.
Ja. Och alla dessa pengar, jämt och ständigt pengar.
Ja, det är mycket man kan göra, men till slut behöver man lite.
Så är det. Hörrni, det var ju men lite positiva röster. Ja. Det var skönt att höra detta. Nu går vi in i dystopin igen här. Har vi för många vargar här i landet?
Nej.
Antalet är ju att de ska halveras nu enligt ett förslag. Är det klokt det?
Nej, det är oklokt. Vad man borde göra för att hjälpa de här fårägarna och de som har boskap, det är ju att höja ersättningen när vargarna har varit framme, att de ska få betalt för sina djur som har blivit rivna. Men vi måste ha en livskraft i varje stan. Vi tillhör ju vår fauna. Så att jag förstår inte alls, men att man ska halvera, då får man bara inavel. Och då blir djuren ännu farligare.
Det var någon riksdagsman, en moderat riksdagsman, som sa, ja, men vi har ingen nytta av dem. Det är lika bra att vi gör oss av med dem. Var hans ståndpunkt. Men det är ju ändå många som, och i hela Europa nu, hörni, van der Leyen har ju leder kampanjen mot att minska antalet vargar i Europa. Men vad tror du, Per? Är det vettigt?
Det är svårt att yttra sig. Jag är varken skogsägare eller fårägare. Men jag håller med Kenneth om hör ju hemma i naturligt som bor i vår natur. Men sen, vem ska bestämma vad som är rätt antal? Jag vet inte.
Ja, jag tycker också att det är en jättesvår fråga. Jag såg någon som tyckte att vi behöver inga vargar i Sverige, för det finns så mycket vargar i Ryssland. Det räcker. Men däremot kanske frågan inte är hur många vargar vi ska ha, utan om det är ett stort problem för de som tänker på fårbesättningar, så kanske det vore bra om man lite lättare kunde få till skyddsjakt på de som så att säga ger sig på djurbesättningar.
Är det svårt nu, menar du, med att bevilja?
Men kom ni ihåg den här vargen som höll på att frakta upp, Kilsbergsvargen? Kom ni ihåg den?
Ja.
Den gick ju till fel ställe. Den var ju hela tiden på väg upp till renmarkerna. Ja. Så fraktades den ner. Så gick den upp igen.
Ja.
Och då känns det som att det är inget fel med ett skott ibland.
Nej. Nej, säger jämtlänningarna i sammanhanget.
Men det finns ju skyddsjakt, så att de vargarna som river in på knutarna, de blir ju skjutna, så att det kan ju inte vara så stort problem. Men
det var väl inte så lätt. För några veckor sedan så hade man ju bilder i Gefle Dagblad om en varg som gick med någon killing hängde i mån. Eller om det var en rådjur. Det var det diskussioner om att oj, vi måste ha skyddsjakt. Och jag vet inte hur det blev.
Nej, inte jag heller. Men att han tar rådjur, det är väl det. Det är ju deras biten.
Ja, visst.
Man kan ju inte skjuta dem för att...
Nej. Man kan inte bli upprörd för en sån bild. Det är det de gör.
Jag tror att hela den där frågan är nästan olöslig, alltså. För det står så starka krafter emot varandra.
Ja, det är det.
Så det är ju,
och geografiska områden och sånt där.
Ja, men jämtlänningarna.
Jämtlänningarna har inga problem med vargen, för den får inte vara där.
ni ser till att den inte finns där, eller?
Problemet löst.
Det räcker med björn och järv.
Ja, björn är ju mycket farligare än vad vargen är.
Ja.
Så att jag skulle inte vilja möta en björn i skogen. Men vargarna, de är ju skygga.
Ja,
vi löser inte det här problemet, tror jag.
Nej, men vi har ju löst många andra frågor här. Hörrni, vi får snart ta och runda av dagens heta frågor. Vi har en del, som sagt, olösta. Presidentvalet får vi avvakta någon vecka. Det blir en olidligt spännande vecka innan.
Vi har inte löst en enda fråga, utom att vi applåderar ett nytt bibliotek.
Ja, precis. Det har vi gjort.
Ja, men jag tyckte det var en samfälld applåd. Det är så sällan man får det här. Hörrni, jag säger därmed hej och för den här gången till Per Piscato, till Kenneth Lutti och till vår rookie Ulla Ejema som strax kommer tillbaka hit, hoppas jag. Tack ska ni ha. Då lyssnar vi på lite musik. Dana Fuchs med Nothing on my mind. Den har jag nog aldrig hört förut, men det var spännande. Spännande låt. Och vi har skickat hem vår panel för den här gången och har bara lite avrundning för av dagens program. Vi tänkte att vi skulle påminna om vad som hände i veckan. Vi har kommande tisdag, den 5:e. Då är ni välkomna till öppet hus här hos oss. Det är efter vårt veckoprogram 9-11 så har vi öppet hus här en trappa upp i Centralteatern heter ju det här huset nu. Eller de är lite tveksamma vad det ska heta. Folkets hus är den hel del som säger. Men då kan ni komma hit och träffa oss och se hur vi har det och träffa en del gamla veteraner som har varit med. Detta med anledning av att radioverksamheten här i föreningsradion fyller 40 år. Så är det. I övrigt så är det då repris på veckoprogrammet idag klockan 16-18 och lite senare predikan från Hedvigslundskyrkan klockan 19. På torsdag då är det countrytimmen klockan 15 och på fredag nostalgitoppen, de gamla 10 topplisterna som Timo Heino plockar fram ur gömmorna. På lördag Radio GSK, det är alltså Finska klubbens önskeprogram där med mycket finskt är det då, följt av finska pop- och rocktimmen klockan 18-19. Programmet Vad som händer utanför huset här, det är ju en väldig massa höstlovsaktiviteter. Men några snabba axplock för det något äldre. Det är en författarträff i Skutskärs bibliotek tisdag, det vill säga idag, 17.30 med Ulf Ivar Nilsson. Dessvärre tror jag att det stod någonting om att det var fullt där. Så kolla innan ni åker dit. Musiksoaré i Strömsbro Folkets församlingshus klockan 18.30 och klassiskt med Trionova i Kulturcentrum Sandviken. På onsdag står upp komedi med Gasta på Centralteatern klockan 19 och på torsdag följt av föreställningar fredag och lördag The Tallest Man on Earth med symfoniorkestern klockan 19 i konserthuset. Och på söndag Mozarts Requiem i Heliga Trefaldighet kyrkan klockan 16. Det vill inte jag missa. Därmed så tackar vi Thomas och jag för ert lyssnande. Vi hoppas som sagt att vi hör av er igen i nästa vecka i samband med vårt jubileumsprogram. Och har vi någon mer hälsning vi ska skicka till lyssnarna, Thomas? Han ser något undrande ut över mitt förslag. Men tack ska ni ha. Vi hörs och ses. Hej då.
Seniorradion Gävle. 102,7 MHz.